Tack så mycket för förtroendet att få dela ordet med oss idag och tack för era förböner. Om du tycker att min röst låter inte riktigt som den brukar så har jag slitit med förkylning några dagar. Jag hoppas att det ska bära nu ändå. Okej, så som Sara sa här då, vi är i den här predikoserien Vi tror och vi har pratat om att vi tror på Gud Fader allsmäktig, han som har skapat allt och som upprätthåller allt. Vi har pratat om att vi tror på Jesus som har kommit till världen för att visa oss vem Gud är och för att föra oss in i Guds närhet. Och vi har pratat om anden som gör tron levande och våra ingjuter Guds kärlek i våra hjärtan. Och så kommer detta som vi ska prata om idag. Att vi tror på kyrkan. Det kan kännas som ett gigantiskt hopp att liksom flyttas från det här stora, ogreppbara, gudomliga till något så väldigt konkret och jordiskt som det ju är med kyrkan. Väldigt påtagligt sådär. Att tro på Gud är ju inte, det är inte självklart i ett land som vårt idag. Så det kan ju kännas rimligt att tydliggöra att vi tror på Gud. Men kyrkan, det är ju liksom, det är något vi ser. Det är något vi går till, något vi är med i. Inget som går att ifrågasätta egentligen. Så vad innebär det att tro på kyrkan? Vad är det? Å andra sidan tänker jag att en del skulle säkert säga, om du frågar människor i vårt land idag, att är det något som jag inte kan tro på så är det kyrkan. Så jag tror att många, om vi frågar runt i Sverige, någon slags genomsnittlig svensk, så tror jag att många ändå delar en tro på Gud. Kanske också en tro på Jesus. Men kyrkan, det kanske är annorlunda. Det här institutionaliserade religionen, den drar man sig nog för och känner att det är tveksam. Inte att kyrkan inte finns naturligtvis, men att den skulle vara relevant för mig, för mitt liv. Så. En del av oss har ju vänner och familj som kanske tidigare funnits med i kyrkan men som inte gör det längre. Och motiven till ett sånt uppbrott kan ju vara många och olika och ibland också väldigt begripliga. Min erfarenhet är att många i den kategorin bär fortsatt med en tro på Gud. Men man har tappat sin tro på kyrka och församling, på den kollektiva aspekten av tron. Någonstans har man fortsätter bekänna en tro på Gud men församling tappat sin relevans. Ändå fortsätter vi att bekänna det här då, och det är en del i våran trosbekännelse som vi har läst tillsammans. Att vi tror på kyrkan. Varför gör vi det? Och vad menar vi med det? Så jag tänkte säga någonting om det. Och om vi tar trosbekännelsen som utgångspunkt då, så är det de här raderna som vi ska titta lite på. En helig allmännelig kyrka och de heliga samfund. Och jag tänkte säga något om att kyrkan är en, att kyrkan är allmännelig, att hon är en gemenskap och att hon är helig. Så följ med där. Så vi börjar med det här med att kyrkan är en. Vi menar att kyrkan är en enda. Och det tänker jag att en del kanske tänker att det krävs enorm tro för att påstå något sånt. Med tanke på den kyrka vi ser i världen. Alltså vi har ju delat upp oss genom århundradena i många olika grupperingar och samfund och sådär. Så att det är svårt att se liksom, kyrkan som en när vi blickar ut över världen. Så det är en ganska splittrad kyrka. Men trots allt, andligt sett, så är det en kyrka. Och det är vad vi bekänner här. Jesus talar ju om att han är vinstocken och vi är grenarna. Grenarna kan se olika ut, men i den mån de får liv, ifrån liksom vinstockens liv, så är de en del av den enda kristna kyrkan. Det finns bara en. Paulus liknar ju kyrkan vid en kropp med många lemmar, olika kroppsdelar. Kristus är huvudet och vi är de olika kroppsdelarna. Det är sant både om en lokal församling som vår, men också om den världsvida kyrkan, om den universella kyrkan. Jesus har bara en kropp. Och de lärjungar som bekänner sig till honom som huvud, de är en del av den enda sanna kyrkan. Paulus uttrycker det där, den här enheten i Efesierbrevets fjärde kapitel. Och nu inser jag, Elias, att den har jag inte med på skärmen, så nu får du nog ligga kvar här, tror jag. Den glömde jag lägga in. Vi får lyssna på Efesierbrevet 4, vers 3-6. Där Paulus säger så här: sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. En. Det viktiga, tänker jag, är inte att eftersträva organisatorisk enhet för kyrkan. På det sätt att liksom församlingar och samfund allt mer liksom går samman. Det kan vara bra. Det kan man göra av rent strategiska skäl. Det kan vara jätteklokt att göra det. Men det är inte den enheten som är den allra viktigaste. Utan den andliga enheten, att vi är ett i Kristus. Även när vi liksom är uppdelade i olika byggnader eller vad vi nu är. Alltså att vi förmår, det handlar om en förändring i hjärtat och en förändring i blicken. Att förmå se andra kristna som syskon i tron. Att se att kyrkan är en. Vi tillhör olika grenar av en och samma vinstock. Okej. Så har vi det ordet allmännelig. Vi bekänner att kyrkan är allmännelig eller universell, som det står i en nyare översättning av trosbekännelsen. Vad är det för ord egentligen? Det betyder att kyrkan är för alla och alltid. Att kyrkan inte är till för en särskild sorts människor som har någon slags särskilt intresse för det här med religion och existentiella frågor. Nej, kyrkan är för alla. Har ett ärende till alla människor. Den är allmännelig. Kyrkan är inte heller något som hör till en viss tid på det sättet att hon kan bli liksom utdaterad och något som vi kan lämna bakom oss, utan kyrkan har ett tidlöst ärende. Att det där ärendet alltid måste kläs i nya kläder, det är liksom, det är givet, så är det. För varje tid måste ett och samma evangelium kläs i nya kläder. Men kyrkan är till sitt väsen något som liksom överskrider tid och rum. Den är allmännelig och universell. Var de två första orden. Nu kommer jag sakta in lite i tempo. Och stanna lite längre vid det här uttrycket, de heligas samfund. Och vi börjar med det där ordet samfund och så tar vi helig därefter. Och nu får du vara med, Elias, igen. Det går raskt här. Vi tar där, ja. Så fint. Nyare översättningar av trosbekännelsen så står det de heligas gemenskap. Och det är kanske bättre för oss fångar vad det handlar om, tänker jag. Att det vi menar här, det är inte samfund i någon slags kyrkopolitisk organisatorisk bemärkelse, utan samfund här handlar om den gemenskap av människor som har ställt sig under Jesu herravälde och som följer honom i den här världen. Vi tror att det kristna livet är något som vi lever tillsammans med andra i en gemenskap. Att kyrkan är en och allmännelig, det är ju liksom aspekter av kyrkan som vi har svårt att se, som vi lite får ta emot i tro. Men den universella kyrkan, den tar sig också alltid uttryck i något konkret och påtagligt, något som vi kan se. Och det är det här då, i fysisk gemenskap. De troende samlas för att tillsammans liksom bekänna sin tro och sin tillhörighet till Gud och sin delaktighet i hans tjänst för världen. I kyrkans historia så har det alltid funnits människor som emellanåt har lyft den här liksom perspektivet att ja, men det funkar bra att bara tillhöra den universella kyrkan. Alltså, är jag en lärjunge så tillhör kyrkan, men jag behöver inte kyrkan i den här konkreta bemärkelsen. En del har till och med tänkt att gemenskapen skulle vara ett hinder för att leva ett helgat liv. På 300-talet efter Kristus så uppstår en sån här diskussion inom klostren. En del av klostermunkarna börjar liksom söka det här eremitlivet, och med just argumentet att vi söker Jesus mycket bättre om vi inte är distraherade av andra runt omkring, utan vi drar oss ut i öknen på egen hand sådär, istället för att leva i den täta gemenskapen. Finns det ett fantastiskt citat bevarat som inte kunde låta bli att ta med här idag, från en kyrkoledare som heter Basileios och kallas Basileios den store. Och som han tänkte annorlunda, och han gör det, han svarar de här eremiterna med det här fantastiska citatet, att om du är ensam, vems fötter ska du då tvätta? Om du är ensam, vems fötter ska du då tvätta? Jag tänker att det fångar liksom problemet med privat religiositet. Att den som vill leva livet ensam med Gud, den kan säkert uppleva en stor liksom fromhet och känna sig ganska helgad. Men det var inte det livet som Jesus kallade oss till. Och det han modellerade för oss. Faktum är att väldigt mycket av Nya Testamentets undervisning blir helt obegripligt om vi inte sätter in det i en konkret gemenskap av människor av kött och blod. Du kan testa att läsa igenom Nya Testamentet och bara observera det lilla ordet varandra. Och upptäcka att det står i nästan varje bibelbok i Nya Testamentet. Varandra. Det är ett sånt här ord som bara indikerar att det är svårt att göra det på egen hand. I frikyrkligheten som vi tillhör så har vi ju ofta läst den här texten som Sara läste här i början om den första församlingen i Jerusalem, och läst den som en slags modell för vad det är att vara kyrka. Jag kan ta fram den texten igen, Elias. Ja, den blev ganska liten för er, men ni hörde den förut. Det är en ganska kort text, men vi får den här inblicken i den första församlingens liv och hur de i den församlingen har vad vi skulle kunna kalla för ett DNA som är sant om varje kristen kyrka liksom, ända sedan dess. Nämligen att det finns en rörelse uppåt, inåt och utåt. Vi ser en gemenskap som sträcker sig uppåt mot Gud i böner och som läser Guds ord. Och så ser vi en gemenskap som sträcker sig inåt mot varandra. Det talas om den inbördes hjälpen. De öppnar upp sina hem för varandra. De ser till varandras behov. Och de delar med sig av det de har. Och så ser vi en gemenskap som sträcker sig utåt mot sin omvärld. Som inte drar sig undan och vänder världen ryggen. Utan, utan som är engagerade i sin omvärld och som är omtyckta av hela folket. I de där rörelserna uppåt, inåt och utåt så ser vi vad för slags gemenskap kyrkan är kallad att vara. Jag kommer ofta tillbaka till den här texten, och kanske om du är deltagare på folkhögskolan så har du hört mig säga något om den här texten förut. Kommer ofta tillbaka till den. Jag ska säga någonting om församling. Men här liksom skulle man också kanske behöva höja ett varningens finger. För även om liksom den här, jag älskar den här visionen, jag tycker den säger så mycket om vad vi ska sträva mot, så är risken när vi läser den här texten eller liknande, hör framgångsberättelser från andra församlingar i vår tid kanske, att vi ställer den här mallen eller vad vi hör mot vår egen konkreta gemenskap, och så ser vi det är illa ställt med det som jag står i, och så tänker vi, ja, men det är nog kört. Och så dömer vi det som vi själva står i. Här stavar jag ibland på ord ifrån den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer. Kanske har du hört om honom. Han var tysk teolog, präst, motståndsman under Nazityskland. Ledde en grupp som vägrade svära trohet till Hitler, och som fick lida mycket för det, och till slut så led ju också Bonhoeffer martyrdöden för sin trohet till Jesus. Men han har skrivit några fantastiska texter, bland annat en bok som heter Liv i gemenskap, och där säger han, där talar han om den här varningen lite för att ställa drömmen mot verkligheten. Lyssna vad han säger. Vi har det på en text här. Den som drömmer fram en bild av gemenskap kräver av både Gud och andra och sig själv att drömmen ska uppfyllas. Han kommer med fordringar på den kristna gemenskapen, upprättar sin egen lag och dömer både bröderna och Gud själv efter den. Kristen gemenskap är inget ideal utan en gudomlig verklighet. Gud hatar drömmeriet. Den som älskar sin egen dröm om vad en kristen gemenskap ska vara högre än denna gemenskap själv kommer att bidra till upplösning. Det är ju allvarliga ord, hör du. Men också, tror jag, djupt, djupt sant och så viktigt, att vi är inte kallade att älska en dröm om församlingen, utan kallade att älska församlingen så som hon är, i den församling vi finns, i den kyrka vi är. Så har vi till sist det här ordet helig. Att kyrkan är en helig gemenskap, en helig kyrka. Vad innebär det? Det låter just som en sån där dröm. Som en slags perfekt gemenskap, eller hur? Vem kan vara med i en sån? När vi möter det här ordet helig i Bibeln så står det för att någonting är avskilt och annorlunda. Ytterst är det ju Gud naturligtvis som är den helige, som är den avskilde och helt igenom annorlunda. Han är skild från allt det han skapat, kan inte jämföras med något. Men genom hela Bibeln så finns också det här perspektivet på Guds folk, att så som Gud är helig så ska också Guds folk vara heliga. Att de ska vara ett annorlunda folk, en stad på berget, ett ljus för världen. Så. Men den här kallelsen att vara ett heligt folk, den kan ju ofta krocka med verkligheten av vad det innebär att vara kyrka och församling. För vart du än möter kyrkan, är du där bara tillräckligt länge, så kommer du märka att här finns skavanker, här finns problem, här finns slitningar, här finns misslyckanden. Och då kan vi fråga oss, kan det här kallas helig gemenskap? Vad är det jag ser här? Här tror jag att vi kan vara hjälpta av Paulus. Och han är ju den som mer än någon annan adresserar kyrkan i Nya Testamentet. Han skriver ju bland annat brev till 7 olika församlingar och därutöver några personer som finns i församlingar. Men det är, de här församlingarna som Paulus skriver, de är långt ifrån perfekta församlingar han skriver till. Det har du säkert noterat om du har läst lite. Ta församlingen i Korint till exempel. Det är ju så illa ställt på så många plan. Paulus skriver 2 långa brev till den här församlingen, och genom de där breven så kan vi liksom bakvägen ana vad det är de sliter med i den där församlingen i Korint. De kämpar med splittring, de kämpar med partibildning, de kämpar med tävling i liksom vem som är andligast. Det är missbruk av de andliga gåvorna. Det är moraliskt förfall. En del verkar inte se något problem att man liksom vid sidan av församlingslivet också besöker bordellerna. Det är avguderi. Och när de firar Herrens måltid som vi ska göra, det kommer gå till lite mer ordnat här. Det är liksom, när de firar Herrens måltid så sitter en del hungriga medan andra har ätit sig mätta och en del är till och med berusade. Det är liksom kaos på så många plan. Ändå så inleder Paulus båda sina brev till Korint med orden till Guds församling, de kallade och heliga. Hallå? Förstår du inte, Paulus, vad det är de kämpar med? De är så långt ifrån något ideal. Men här är hemligheten. Att kyrkan är inte helig på grund av liksom sin egen fläckfrihet eller perfektion. Kyrkan är helig därför att hon bär en helig kallelse från en helig Gud. Hon tillhör en helig Gud, därför är hon helig. Gud verkar inte ha skapat en kyrka som är helt igenom perfekt, där det inte finns några fel och misslyckanden. Och ärligt talat, om du frågar människor i Sverige idag, jag tror inte det är jättestort sug efter en sån kyrka. Ibland kan vi drömma om det själva, men jag tror, om vi tänker efter lite, så tror jag att människor söker inte det perfekta, utan det som är äkta, det som är genuint, det som är på riktigt. Inte det tillrättalagda, ungefär som, det blir den här känslan när man tar med sig barn, om du kommer ihåg, om du inte har småbarn nu men har haft det, komma hem till ett hem som är lite för fint och lite för mycket porslinsvaser och sådär. Vad kommer jag förstöra? Eller vad kommer mina barn att förstöra? Den känslan tror jag bara uppstår när du möter en perfekt gemenskap. Någon sån finns ju förstås inte, men det är kanske inte ens eftersträvansvärt. Långt mer än en perfekt kyrka utan någon trasighet, så tror jag att den här världen längtar efter en kyrka som möter liksom trasighet med Guds nåd och barmhärtighet. Det tror jag det finns ett sug efter. Och när jag läser Nya Testamentet så är det just en sån helig gemenskap som vi är kallade att vara. Nu ska vi ta en till bibeltext. Ett bra exempel på det här är Kolosserbrevet. Återigen är det Paulus som skriver Kolosserbrevet 3. Den här texten tänker jag fånga detta väl. Paulus säger så här: som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Hör du vad han säger? Var heliga så som Gud är helig. Den Gud som har visat oss vänlighet. Den Gud som hade tålamod med oss. Den Gud som har varit mild mot oss. Som har haft överseende med våra brister och som har förlåtit oss vår skuld. Så som ni har mött en helig Gud, var så en helig gemenskap. Det ljus som ska lysa för världen, det är liksom inte en kyrka utan brister. Det är en kyrka där vi möter varandra och vår omvärld med den nåd som vi har fått smaka hos Gud. Okej, kan gå tillbaka eller gå till sista bilden där. Jag ska gå in för landning. Jag skulle vilja göra det genom att rikta mig särskilt till dig som, ja, som börjat tvivla på kyrkan. Du kanske sitter här eller lyssnar på den här predikan på annat sätt eller finns med oss på nätet. Du som tvivlar på kyrkan, inte att den finns naturligtvis, men att den är god kanske. Att den är värd ditt engagemang, din tid. Kanske, apropå den här sången, den dansen som Sara tog med oss på. Du kanske har mött en kyrka som inte har målat Kristus framför dig. Och som mer varit ett hinder än en hjälp för tron. Du är inte ensam om det där. Vi är många som kan vittna om att kyrkan verkligen kan vara ofullkomlig. Och är det. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att inte kasta in handduken. Att liksom inte stänga din dörr till kyrkan. För jag tror att du behöver kyrkan. Jag tror att du behöver människor som står bredvid dig så att du inte faller. Jag tror att, om vi tar Basileias ord då, jag tror att du behöver fötter att tvätta och människor att tjäna. Jag tror att du behöver en familj som du inte har valt, men som lovar att stå vid din sida och som liksom du kan slipas emot. Så. Och så tror jag att vi, liksom kyrkan, om det så är den här lokala gemenskapen eller kyrkan i stort där du finns, om du inte finns här. Jag tror att vi behöver dig, att vi liksom blir en stympad kropp om vi inte har dig. Vi behöver dina ögon, ditt perspektiv. Att vi behöver dig inte primärt för vad du gör. Det där kan ju vara en fallgrop för en del i mötet med församling. Vi behöver dig inte primärt för vad du gör, utan för vem du är. Vi tror på en helig allmänlig kyrka. Och min bön är att den kyrkan ska vara ett gott hem också för dig. Amen, ska vi be. Herre Jesus, jag tackar dig för din kyrka. Den stora, den världsvida, den universella. Också den konkreta gemenskapen där vi finns. Herre, tack för att du har tänkt för oss att vi inte lever det här livet på egen hand. Utan att du har valt att liksom dra oss in i din närhet och på det sättet också samla ett folk, en gemenskap, en familj runt dig. Tack för att vi får tillhöra. Tack för att vi får vara del av något större än vårt eget projekt, vårt eget liv, vårt eget bygge. Herre, du vet att denna gemenskap kan vara så vacker, kan vara så fantastisk, kan ge oss så mycket av mening, av stöd, av uppmuntran. Herre, jag ber att vi skulle få smaka det ännu mer. Herre, du vet att din kyrka också är ofullkomlig. Att den bär på så mycket smärta och så mycket misslyckanden. hur vi också kan såra varandra och inte vara dina händer och fötter till varandra alltid så som du har kallat oss till. Herre, ha förbarmande med oss. Kom med din nåd och din upprättelse. Förnya vår tro på att din gemenskap, din kyrka, den är helig därför att du är helig. För oss ännu närmare det som är din vilja för oss som kyrka. Att vara dina trogna vittnen gentemot varandra och till den här världen. Herre, tack för allt gott du gör i din kyrka utöver världen och här där vi är. Fortsätt göra ditt goda verk i Jesu namn. Amen.